Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nobless originalkrisp. Jag köpte den som för att jag blev påminn. När jag såg den så blev jag påminn om att jag i åttan praoade på Marabos fabrik i Sundbyberg.
Det låter ju som en dröm.
Och då satt jag och hanterade just Nobless. Det var en dröm i 2 dagar tills jag hade så mycket choklad att jag höll på att kräkas. Och då var det en mardröm. För då ska man göra upp 5 på morgonen för att skiftet började 7. Och sen så fick jag då sitta med på Nobless-avdelningen och då kommer de här färdigpackade askarna och sen så när den vägs, om den väger för lite eller för mycket, då skickas det till en människa som ska väga den.
Som måste äta upp det som är för mycket.
Det får man göra om man vill.
Så undrar man ju, vilken är så här Nobless kund.
Ja, det undrar jag också. Ja. Nu köpte jag det för att jag bara, jag har inte ätit dem sedan dess.
Vilken Sanovic är här ja, kunden.
Och om ni åt Nobless typ 91 så finns det en chans att jag har rört vid dem. Med en handskbyggad hand, men i och för sig.
Vad sa du? Med handskar?
Mm.
Med plasthandskar.
med vita handskar.
Med lite 12-årig runkhand som hade varit.
Nej, men oj då.
Nej, men oj då.
Så att det var tidigare det.
Nobless. Jag ska göra den här, vad heter det, Magnum-grejen. Tysta.
Hörrni, hej och välkomna till Bögministeriet. Jag heter Micke Kasanovic och jag sitter här med Anton Renström.
Hej.
Och Johan Svensson.
Ja, hej.
Och det är säsongspremiär.
Det är det.
Ja.
Jag hoppade in idag för Filip inte kunde.
Ja, så det är säsongspremiär för säsong 13. Det är alltså 7:e året som vi spelar in Bögministeriet. Det är helt sjukt.
Den som väntar på något gött.
Här hade man ju nästan velat ha någon liten fanfar av något slag.
Ja,
men det kanske vi får på våren, tänker jag. Under våren, som eller kanske till Pride vi gör någon fest.
Någon lite med trummor och
ja.
Fyrverkerier.
Ja, och tänker det. Champagne. Eller bubbligt.
Champagne tänker du.
Champagne tänker jag.
Jag med.
Hörrni, hur mår ni? Johan, jag vet att du är ganska speedad just nu.
Ja, lite halvspeedad. Just det.
och jättekoncentrerad.
Ta Anton först.
Speedad och disträ. Anton, hur mår du?
Då tar jag över. Nej, men jag mår strålande. Jag har mått bra väldigt länge nu faktiskt. Jag känner att jag är inne i ett positivt flow. Så nej, men det är bra. Jag gillar ju nystart. Jag gillar nytt år. Jag tycker att det är härligt med att börja om.
Mm.
Jag gillar ju måndagar, nya veckor, nya månader. Alla
det här måste ju varit en orgasm för dig då, för det nya året börjar ju på en måndag dessutom.
Ja, det är perfekt. Så bra för en Excel-person.
Jag tänker att det är en definition som jag väldigt sällan använder om folk och i positiv bemärkelse.
Jag använder den jätteofta. Jag tycker den är bara positivt
betingad. Jo, men jag förstår det. Jag förstår det. Jag ska säga, är du med oss nu, Johan?
Ja. Men nu är jag tillbaka. Jo, men det är bra med mig. Nej, men jag, just idag som vi talas vid så håller jag på och förhandlar budgivning på min lägenhet. Och det vet ju alla som har läst Dagens Industri och alla tidningar. Att,
eller som har försökt sälja en lägenhet.
Lite, vad heter det, lite svacka sen i höstas. Liksom, så det tar ju lite längre tid. Så man är ju glad när det kör igång. Helt enkelt. Ja, så det är.
Förstår jag. Och själv så har jag suttit precis innan det här och jag ska ha en föreläsning imorgon på en organisation som heter Brainpool som är till för särbegåvade ungdomar.
Mm.
Och då ska jag prata delvis om men så här AI och lite så här om nästa framtiden ur tekniskt perspektiv. Och sen så ska jag prata om personlig utveckling. Och jag upptäckte när jag satte igång den att det här kreativa läget, reflektionsläget som jag hamnar i när jag sitter och skriver, det spelar över på allt, inklusive det här. Så att jag var tvungen att jag måste sätta en propp i saker. För det, när jag börjar spinna iväg så kommer jag på så himla mycket och det är liksom allt saker och ting ramlar på plats så fort. Så jag är så himla nöjd, jag är så himla kreativ. Ja.
Mm. Vad skönt för dig.
Sa han, inte bittert alls. Hörrni, jag tycker vi tar en jingle och sätter igång.
Så där ja, då var vi tillbaka. Som jag nämnde här lite inledningsvis över mitt mående så gillar jag nystart. Jag gillar nya veckor, nya år, nya tomma ark att fylla med något kreativt. Jag tycker att det är lite intressant just det här med när man börjar om. Så är det nya året och man har så mycket förväntningar och förhoppningar och man lägger in så mycket förväntan i vad som komma skall. Så jag tänkte bara höra, jag tänkte vi kunde ha ett litet
nu,
samtal om.
Ja, och nu blir jag jättenyfiken, jag hoppar in direkt. För det låter som du har tydliga förväntningar och förhoppningar om 2018.
Ja.
Berätta.
Jag kände under föregående år att jag hade lite någon liten önskan om att 2018 ska vara ett lite av förändringens år. Att det faktiskt ska blåsa lite nytt i både privat och kanske eventuellt jobb också.
Mm.
Och jag tror ju att ingenting händer om man inte bestämmer sig, så man måste ju agera och jobba med de där sakerna för att det ska hända. Så att det började nog där tror jag lite grann. Så att det är därför jag tycker lite kanske extra härligt med att det är nytt nu. Men då undrar jag, för vad jag stöter på är ju just nu är vi väl kanske in i en ganska negativ period. Lite i slutet av januari, det är grått och det är halt ute och så vidare. Och människor är kanske inte på topp. Så det är ju svårt att matcha sin egen positiva...
Det är bara Prozac och broddar.
Ja, men precis. Verkligen Prozac och broddar. Det är
alltså, jag ser en valplattform för något parti här, Johan. pragmatiska vardagspartiet.
det är det man ska ha med sig, ett litet kit i väskan till alla som gnäller över vädret, exakt. Och över att livet är surt. Varsågod här, Prozac och broddar, go on.
Men alltså, just det här med att klaga på vädret, alltså jag har full empati med människor som tycker att det är jättejobbigt med vädret, för jag vet själv att jag blir påverkad av mörkret. Men jag tänker det här med gnällandet, du ändrar ju inte vädret på något sätt.
Nej, men precis.
Så att jag fattar inte det här ältandet och säger, varför flyttade mina förfäder hit? Men det är fri rörlighet, flytta då!
Exakt.
Alltså, det där, det stör mig.
Det är ett annat samtalsämne.
Ett annat samtalsämne.
Ja. Nej, men precis. Nej, men jag skulle bara vilja höra så här, har ni nyårslöften och ser ni på nystart som att börja om?
Mm.
Vad är den här nystarten som vi pratar om? Så här, vad innebär det för er?
Mycket, ja.
Alltså jag måste erkänna att för typ så här tre år sedan så trodde jag att, eller fem år sedan så tyckte jag nog att hela den här grejen var lite fånig. Men vadå, nytt år, det är ju fortfarande en måndag. Det som kommer efter söndag, det är liksom en vardag. Det är lite samma som jag tänker med födelsedagar. Att det är så här, amen, nu har vi åkt ännu ett varv. Det är liksom ingen skillnad på mig från den 5 augusti till den 7 augusti när jag fyller den 6. Liksom. Jag är samma person. Men så här, senaste åren så har jag börjat uppskatta hela den här grejen med ritualer, för det är ju en ritual.
Mm.
Och jag tror att för min del så har det en stor betydelse med ritualer, en väldigt stor betydelse med ritualer. Så att då blir det här en ritual för just kanske att börja tänka, men du vet, ett tillfälle att börja reflektera, vad vill jag göra annorlunda, eller hur ser mitt liv ut, vill jag att det ska se annorlunda ut och så vidare. Så att det är ju ett tillfälle också att så här, count your blessings, att titta på det gångna året och liksom vara tacksam för att jag överlevde och för att världen överlevde.
Det var dramatiskt.
Ja, men jag tänker att det är just det här att vara medveten om att vi faktiskt har det bra, för jag håller med om det. Många säger ju att 2017 var det största skitåret,
ja.
Och det hände mycket skit, ja. Men trots allt, alla som var friska på så här, nyårsafton hade överlevt året och klarat sig väldigt bra, verkligen, skulle jag säga. Så att, ja, jag tycker att det är ganska viktigt att vara medveten. Så att för mig så blir det en ritual kring det där. Och nu så, i år så har vi också skaffat en sån här glasburk och med så här, med små papperslappar bredvid. Sen så gör både jag och Mike, min sambo, så att när någonting bra händer så skriver vi ner det på lappen och så slänger vi ner den där. Och sen så på nyårsafton så kommer vi öppna burken och så kommer vi läsa.
Ja, fint. Vilken fin grej.
Det var ju svinbra.
Ja.
Det är första gången som jag har en sån här idé som jag ändå tycker är bra.
Ja.
Förstår mig, för det är så mycket såna här grejer man ska göra. Skriv på spegeln att du är vacker.
Affirmera.
Det känns så jävla konstlat.
Ja, precis.
Men jag tror att om man kan ge ifrån sig någonting spontant och samla på, precis, det låter nästan som en dagboksanteckning.
Ja, men exakt. Som, ja, men precis.
Det är faktiskt görbart, ja, liksom, att ta en liten paus med det här när du ska skapa aforism.
Ja, nej, men exakt.
Det blir så konstigt tycker jag.
Men exakt. Är det du som har kommit på det eller Micke?
Nej. Det här, jag läste det. Det skulle inte förvåna mig alls. Men det här, jag läste det i en så här Life Pro typ forum. De bara, men för det nya året så kan man göra så här. Och jag tyckte det var så bra idé, just den fysiska påminnelsen, för att, jag menar, det är klart att jag är medveten om att jag ska vara tacksam och försöka minnas.
Ja.
Men det har ju, och jag har ju också lämnat sociala medier ganska mycket. Jag använder dem jättelite. Och tidigare så var ju såna här saker som jag la upp på Facebook eller du vet på Twitter, så här, alltså små fina minnen, men nu så finns det också en fysisk påminnelse att göra det.
Ja, den där var svinbra, den ska jag använda. Den var mycket, mycket bra.
Mm.
Var exakt det jag ville veta typ.
Tack. Varsågod. Johan, hur ser du på nyår?
Nej, men det var jättekul. Det är en kul fest framförallt. Jag var ju i Köpenhamn på nyår. Det var skitkul. För det första har ju vår
just det, det var ju i princip alla var där,
ja,
utom jag och Mike.
Ja, det var lite Det var skitkul. Jag var inte på Kristoffers inflyttningsfest, för det var bara att det hände 2 dagar innan nyårsafton. Men sen så var ju vi, Anton.
Kristoffer ville ha lite uppmärksamhet innan nyårsafton skulle gå av stapeln.
Nej, och du var ju där också, det var ju skitkul. Vi träffades, ja, på nyår. Så att då var alla i Köpenhamn och det var 2 killar som också hade... Det var väl lite av en inflyttningsfest det också.
Det var också en inflyttningsfest, ja, fast ja, i nyårsstappning.
Ja, men mitt inne i, liksom, i Köpenhamn, nära Studiestrasse och... Eller Studiestrasse.
Yeah.
Men det var jättekul. Det var liksom...
Och jag vet att det var ett tema på middagen och jag vet att ni tolkade det väldigt olika jämfört med danskarna.
Ja, och jag var faktiskt inte med i den grejen. Det kan vi också återkomma till. Det kan Anton få berätta om.
Ja, det kan jag återkomma. Det var roligt.
Ja, ja. Men till nyårslöften. I år har jag faktiskt inget nyårslöften. Nu känner jag att det var tråkigt att skriva den som ska säga något så här tvärtom. Men jag har faktiskt inte det. Utan jag är också så här bara... I'm gonna survive this year. Så där, lite så här, att det var att jag har också haft ganska så här, jag har haft ett faktiskt ett väldigt så här bra successful år på många olika sätt, men det har också varit ganska mycket köriga grejer.
Nämen.
Så jag tycker lite så här att jag ser mer fram emot att saker ska normaliseras lite nu.
Mm.
Och så kommer det bli, för det har jag lite, utan ibland blir ju så att det blir väldigt mycket. Så jag har inget egentligen så här löfte så där. Det har jag inte. Det är ju tråkigt att jag inte kan berätta något skoj här, men så är det.
Men jag tänker, måste man ha löften? Är det, kan man, jag tänker ibland är det bara skönt att vila i att inte det sker någon förändring. För jag tänker det sker förändringar på så många plan, och ibland så kan jag tycka att det är att säga att i år så ska jag försöka att så här, att bara vila i det som är.
Mm, ja, men visst, absolut. Ja,
kan vara minst lika mycket än...
Lite en, så som jag tänker. Tror jag.
Men jag tänker ett löfte, alltså det behöver ju inte vara så svart eller vitt, men alltså ett löfte kan ju bli som en, vad heter de här is som man tar sig upp när man har fallit ner, en isvak.
Isdubbarna.
Isdubbar, is och sådana här dubb och så. Att man på något sätt har någonting att hålla sig i, så att det blir en livlina.
Det är det som är lite kul också med ett nyårslöfte. Jag tycker det är lite roligt att man, oavsett vad det är, det kan ju till och med vara något fånigt som är lite nästan ouppnåeligt eller liksom något åt det hållet. Så jag kan tycka att det är lite skoj.
Mm.
När man, sen är de flesta folks nyårslöften, det är väl alltid så här dieter och sånt. Liksom. Mm. Det blir så här rush till gymmen och sådana grejer. Det tycker jag det är tråkiga nyårslöften.
För det där har jag tänkt på mycket. Jag jobbade ju på gym förut och då fick jag ju se hur exakt det här flödet såg ut. Och det var ju verkligen så här januari, alltså det var ju så mycket folk på gymmet så att man fick inte plats. Och vi visste att vi skulle
inte
få mycket medlemmar.
Anställd.
Ja, men inte, du vet, inte som anställd, och vi tog in så mycket folk så att när jag höll pass så var jag tvungen att anpassa dem till så att de inte tog så mycket plats och så vidare. Så att det var högt tryck, men någonting som jag lärde mig och som jag använde i år faktiskt, för jag slutade ju röka. Och jag började ju röka i juni och sen så För att jag var tvungen att ta något jävla oansvarigt och oförsvarligt beslut. Och så gjorde jag det och sen så rökte jag och så tänkte jag, men jag vill inte börja det nya året som rökare. Så då, och jag tänker, det, jag hanterar träning likadant, eller om jag ska ge ett löfte.
Det här är ju totalt missat, måste jag ändå säga, det här med att du har rökt. Men liksom...
ja, skönt. Ja. Jag säga.
du rökte ju väldigt intensivt, måste vi ju säga.
Ja, alltså sex månader. Det var ganska exakt sex månader.
Ja, det är ganska intensivt.
Mm.
Det är ganska...
Man tänker man ser någon på fest. Men jag har inte sett det så här i vardagen, ta en cig.
Nej, alltså det gjorde jag också, men inte jättemycket. Men det var ju tillräckligt för att jag skulle ha... Liksom, jag rökte. Så. Mm. Och så skulle jag sluta och då... tänkte jag, och det, jag tycker faktiskt att det är ett ganska intressant knep, för att om det finns en ritual i det här att, ja, men det börjar ett nytt år, att faktiskt börja med den nya vanan redan innan jul, för då fortsätter du en vana på det nya året, och det är en stor skillnad att fortsätta göra någonting och att börja göra någonting. Tröskeln för att fortsätta är mycket mindre mentalt.
Nej, men precis, och alltså, det är ju lätt att skaffa nya bra vanor och nya dåliga vanor. Mm. Och det krävs ju inte speciellt lång tid tills du då, när du börjar röka, tills att du är en rökare. Mm. Eller till,
alltså, jag var ju rökare för 20 år sedan också, ska jag säga.
Så att, jo, så att, men du har ju slutat däremellan.
Ja, absolut. Mm. Men så att det var ju också, det är också lättare, så mycket lättare att åka dit om jag en gång har varit det. Alltså, du vet, det här minnet, alltså, det sitter så jävla naturligt. Det här att liksom, du vet, ryggmärgsreflexen, att hålla ciggen och tända den.
Ja, nej, men det finns ju.
Det är som en ryggmärgsreflex 20 år senare.
Nej, men alltså, jag är också gammal rökare och gammal snusare och gammal låtsas-snusare. Jag har slutat med allt nu. Men det sitter ju där, och jag vet ju att den dagen som jag tar första ciggen eller snusen, så har du kört sen, för jag kan det så väl. Därför för mig är det så här, får inte gå till den situationen.
Men det är, jag börjar tänka också på det här med bögar och laster. Det är också ett kapitel för sig.
Lastbögar.
Det är många som indulge i mycket ändå, som man liksom, vad som är, vad ska man säga, too much eller liksom.
Verkligen.
Ja, just det.
Ja. Rökning känns ju
light.
Light.
Ja, gud, det var alltså, det som var mest spännande var ju just det här att det faktiskt närmade sig. Jag fick ju minnen från sammanhang när jag rökte, så det är intressant hur det kunde trigga vissa minnen. Ja, och slutandet kanske mer än någonting annat, men det är ju en annan fråga. Men Anton, har du gett några nya, vad har du gett för nyårslöften konkret? Har du gjort några?
Nej, men det konkreta är att jag vill vara i förändring. Jag vill på något sätt säga ja till saker och ting och uppmana mig själv till att testa nya saker på ett aktivt sätt. Att jag försöker pusha mig själv till att faktiskt, alltså, inte försätta mig i obekväma situationer, för det är inte riktigt så, men att inte gå den enkla vägen, att inte gå tillbaka till det bekväma.
Var ute i din exploration zone och inte i din comfort
lite
zone.
Lite så. Sen vet jag inte riktigt, jag har någon bild av lite grann vart jag ska, men den är väldigt diffus än. Jag känner, nu har jag ju fortfarande då 11 månader på mig med det här härliga nyårslöftet, så att jag känner att jag kan ta det lite lugnt också. Behöver inte få den här träningspaniken i det här beslutet.
Måste bränna ut det i början?
Nej, men precis, utan då får du ta lite ett tag, och märker jag att i november att jag inte har gjort någonting, ja, men då kan jag väl få den här träningspaniken då. Och sätta igång med det till 100%. Så det känner, man får vara lite snäll med sig själv och vagga sig in i de nya sakerna också, tänker jag.
Ja, men det, jag tycker att det låter himla rimligt. Men om vi tänker då på så här, förhoppningar och farhågor, om man tittar på det nya året, vad är det bästa som faktiskt skulle kunna hända? Som du ser i 2017. Om du sitter på nyårsafton, 2018, förlåt, gud. Om du sitter på nyårsafton, så tänker du tillbaka på det, så tänker du, ja, det här var faktiskt det som, så att säga, rimligtvis kunde hända och hände, och det känns så himla bra.
Ja, men det är när jag vaknar upp helt plötsligt i juli, så här, smal, vältränad. Kommer minnas det, den morgonen. Jag bara, men gud, vad hände? Jag bara, wow. Jag bara, men vad hände?
Kanske händer någon gång i framtiden, Johan, men än så länge så. vet jag, eller vi kan ju försöka gå det till mötes, men jag tänker att det kan innebära så här ingrepp i hjärnan som det inte är beredd på.
Ja, exakt, just det.
Men det skulle, vi tar Johan, vi tar Johan och tränar Sten, och så försöker vi göra någon amnesi genom att slå honom hårt.
Ja, men precis.
Ja, eller hur? Just, ja. Exakt, att man liksom får den där lyckan av att, liksom, att man inte har gjort ett skit.
Nej.
Och sen bara vaknar upp och sen...
Supernöjd. Ja, nej, men det är ju en svinsvår fråga, och det är klart att det som befinner sig i min hjärna, jag kanske inte vill spotta ut allting riktigt så idag. Jag kanske vill spotta ut det kanske om 2 veckor eller om 3 veckor, må så vara. Men jag skulle vilja, när året är slut, att jag har utmanat mig själv lite grann från en någon typ av comfort zone. Därav, tror jag. Så att man, eller så att jag känner att jag har gjort någon typ av viljeförflyttning. Förstår ni ungefär vad jag menar? Sådär. Det behöver inte vara så synbart alla gånger. Det behöver inte vara att man har gått ner 20 kilo eller att man har gjort någon dramatisk förändring, utan det kanske bara är att man själv känner att man har förflyttat sig till ett annat state of mind när det gäller vissa saker.
Just det. Så inte så mycket en yttre resa utan en inre.
Kombinerad skulle jag nog önska vore den bästa.
Härligt. Och farhågorna då?
Det är väl att man lever i en fantasi.
och bubblar vidare.
Du menar att vi ska inte försöka göra det?
Ja. Där man är smal och gått ner 20 kilo. Bara dricker nyttig druvjuice som vi gör nu.
Ja, precis. Bara det.
Farhågorna. Ja.
Nej, men jag tänker spontant att det är någonting som skulle kunna hända, det är att jag dör när vi ska åka skidor i stranden, vi ska åka off-pist. Men det är så här fullt,
du vet. Går du och tänker på att det skulle kunna hända då?
Nej, men det är en fullt rimlig olycka. Vi ska åka off-pist, det finns laviner, det händer saker, så att det är liksom rent tekniskt så är risken högre.
Men du kan ju inte vara orolig för det. Jag är inte
orolig för det, men jag ser att det är en risk. Jag kommer ju såklart inte...
Gud, det här är någonting som jag överhuvudtaget inte förstår alls. Alltså jag funderar aldrig i de här banorna. Aldrig.
Gör det inte? Att vara medveten om...
Katastroftänk.
Det är inte katastroftänk, utan det är mer att vara förberedd på verkligheten. Men jag tror att det också kommer av att vi var ju, jag och Johan och Mike och Samuel, vår kompis, vi var ju och åkte i Stranda för nu 3 år sedan. Och det var väldigt härligt och väldigt roligt, men jag gav mig in på väldigt djupt vatten när vi gjorde det här. För jag hade åkt skidor 3 dagar innan, och att gå från 3 dagar till att åka off-pist i pubersnö.
Okej, nu är jag också orolig.
Ja, exakt.
Du ser. Och då var det så här att första dagen så var vi med guide i systemet, samma grej som skulle ta oss upp. Och vi åker runt och det är jättedålig sikt. Och du vet hur det är när snön och luften blandas ihop, så du har liksom, det är allting en grå sörja, och du vet liksom inte riktigt vad som är vad. Du ser absolut inte några former på snön. Och så åker jag och så tänker jag, men så här, det här går ju bra. Och så ser jag Samuel göra ett hopp någonstans, och jag bara, gud, det där skulle jag aldrig våga. 5 sekunder senare så bara flyger jag, för då har jag åkt över en kant och har ingen aning, och du vet, bara landar i jättemjuk snö och det liksom händer ingenting. Men sen när vi lunchar så sitter ju vår guide och pratar med en annan, och sen så sitter de och pratar om någon kille då som hade just åkt över en kant samma dag, hamnat i ett träd, de fick skära ner trädet, han svimmade till och från av smärta för att hans ben var av. Och du vet, jag tänkte, gud, så där kommer de sitta och prata om mig imorgon. För det är ungefär den nivån jag är på. Så det kanske är det som har gjort mig lite medveten om den risken.
Jag fattar, men då, jag vill bara tillägga, jag är också en feg person, så jag utsätter mig inte själv för den där typen av situationer, därför behöver jag inte vara rädd för dem heller.
Nej, just det. Jag ser väldigt mycket fram emot det, så att, och jag tänker att det är, säger väl hur roligt det var sist när det är värt en sån potentiell risk.
Spännande.
Tänker jag. Så det är vad jag tänkte med farhågor.
Ja. Farhågor, det låter så fartgupp. Så jag ser bara en sån här varningstriangel. Det är bra med någon typ av varning, alltså att det är lite gupp på vägen så att man hinner tänka lite igen över sina beslut, så att man inte bara dundrar på. För alla beslut som man tar är ju inte alltid de bästa, så ibland kan det vara bra att ifrågasätta.
Men Anton, nu, för en sak som jag tycker mig att du hör mellan raderna är att du vill egentligen bli modigare på vissa plan. Att liksom i förändring. Och jag tänker, du är ju modig på vissa plan, eller ser du dig själv som modig på vissa plan? Ja. Och vilka plan ser du dig som modig på, och vilka plan skulle du vilja bli modigare på?
Jag skulle vilja bli modigare på mitt trygghetsknarkande. Jag är en väldigt sån här anal person som gärna vill ha koll på saker och ting. Och det skulle jag nog vilja utmana mig lite grann, att inte ha koll på saker och ting. Att så här, låta den här, det som du beskriver här med slalombacken, att man inte ser någonting. Jag skulle nog vilja utmana mig lite grann att inte se allting. Att inte hela tiden ha ett svar på allting. Att inte heller alltid veta själv exakt hur jag reagerar i alla situationer. Lite, var lite kanske oansvarig att på något sätt ställa sig inför att säga, jag vet inte hur jag ska lösa den här situationen.
Börja röka.
Ja, eller börja med fingerfärg hemma.
Fingerfärg.
Två olika sätt på samma problem. Varför inte både och?
Nej, men precis.
Röka,
nej, men
hålla precis. På med fingerfärg, du bara luckrar upp den anala fasen.
Nej, men lite så. Mm.
Vad spännande, för att jag det jag var faktiskt inne i det, på det min nu när jag skrev häromdagen och tänkte på en gång när jag blev jätteprovocerad av vår fellow minister Thomas på en midsommar som vi firade nere där med hos min mamma och hennes sambo. Vi hade ett eget hus och vi satt åt middag och sen så spelade vi Orangino. Och Orangino är det här, är det det spelet som är där man ska bedöma sig själv och sen som andra håller med?
Oh, hur, ja, men precis, exakt.
Just det.
Du är snål och sen om du själv inser att du är snål så sätter du en siffra på det och sen överensstämmer de andra. Men
precis,
gör inte det,
som
så
precis.
Blir det, ja, exakt.
Exakt. Så att, och då är det så att så man får ett påstående och sen så skattar man sig själv och så skattar sig andra och man får poäng om de flesta har skattat lika som en själv. Mm. Och man får en chans att övertala folk som inte har det, om det finns en chans att säga att om de flippar så kan man vinna. Mm. Och då fick jag påståendet att jag är modig och jag bara, ja det är, och alla höll med utom Thomas och Ulf Robinsex. Mm. Och jag blev så jävla provocerad. Jag bara, ja. Vad menar ni? Jag fan hoppar fallskärm. Jag hoppar bakåt i taket. Ja, men de menade att jag var jävligt feg på det romantiska planet. Och de hade ju rätt. Det var ju därför jag blev okay. Så jävla arg sen. För jag tyckte de var orättvisa.
Ja, så du tänkte på såna här handgripliga saker.
Exakt.
Äventyret. Och äventyra.
Exakt.
Och det är,
och det är ju, men det är en sorts mod, men det är ju inte, det är ju långt ifrån det modet som så här, gäller, eller som är bäst att ha.
Nej, men precis. Verkligen. Ska vi köra den här nyårsgrejen också, Danmarksmiddagen? Ska vi ta det som separat?
Ja, nej, men berätta, för jag tycker det är så himla roligt. Det var alltså ett gäng svenska bögar. Många från bögmuseet, Kristoffer och hans pojkvän som har flyttat ner dit, och så var det du och Robin.
Precis.
Och då ska jag säga att jag kom till den här festen långt senare för att jag hade en egen grej hemma, så det är bara Anton som kan berätta den här storyn innan om kulturkrockar.
Hur det var på riktigt. Och till saken hör att jag bjöd ju in mig själv till den här nyårsfesten, för att Kristoffer bjöd ju in till sin inflyttningsfest. Och då sa jag, vad trevligt, jag kommer jättegärna på din inflyttningsfest, men det innebär att jag också stannar över nyår. Och då sa Kristoffer, ja, men då får du följa med på den här festen hemma hos de här. Och då sa jag, men åh, vad trevligt.
Så chantilt.
Ja. Och då var det ett tema på den här festen, för det skulle ju vara uppemot 25 personer som skulle komma till den här festen och det var middag.
Och det var ett par, en dansk bög som hade
Det var en dansk bög och en svensk bög, och båda de här två bögarna bor i Köpenhamn tillsammans. Och de hade sen i höstas flyttat ihop i en ny lägenhet, precis som Johan då sa, vid mitt i smeten, precis vid Ströget och några gator upp där vid Studiestraße. Nej, men så det var supernice. Och temat då på den här middagen / festen var bröllopstema.
Just det.
Och det är ju underbart att det finns ett, det är inte så ofta som man går på en nyårsfest med ett tema. Så att hjärncellerna började jobba där och kreativiteten tog ju en loop. Och sen började man jobba lite, med lite olika utstyrslar som man kunde tänka sig ha på sig. Och sen så bodde då jag själv på hotell, och de alla bodde på hotell, och Kristoffer och Jone bodde då i sin lägenhet, och sen skulle de andra göra sig i ordning hos Kristoffer och Jone, men jag bodde så nära de här festen så jag var hemma. Så då försökte jag lite så här, kan inte ni hämta upp mig, men det var inte riktigt läge i Köpenhamn på nyårsafton att svänga förbi med en taxi. Så att jag traskade iväg själv till den här festen, och det var väldigt viktigt då att man kom till klockan 18.
Just det, för då håller drottningens tal.
Och jag har ju varit i Köpenhamn väldigt många gånger, men aldrig på en nyårsafton. Och det var första gången som jag förstod att Drottningens stad var super, super viktigt. Det är en helt annan historia. Men i alla fall, så jag är där. De andra är försenade, det kommer inga taxibilar. In på den här festen med temat bröllop kommer jag. Och jag har köpt en liten huvudkreation med fjädrar och flor och pärlor. Som en liten sån här engelsk...
Just det. Hatt. Damhatt.
En engelsk damhatt som de har på, de engelska damerna har på bröllop och på fest.
På trav.
På trav, exakt. Och jag kände mig jättefin och sådär. Och skred in på den här festen och möts bara av ett gäng av danskar som då har tolkat bröllopstemat annorlunda. Så alla står där i jättefina vita skjortor och välprestade svarta byxor. Och
alla var the best man.
Alltså alla var the best man och de var, alla var sjukt snygga och jättevälkammade. In kommer jag med mitt lilla flor och fjädrar i håret, men jag kände bara att det bara gillar läget. Sen var det då drottningens tal som då fortlöpte. Med mycket dunder och brak så förstår man att det händer någonting ute i trapphuset. Och där är resten av svenskarna. Då kommer Jone, Kristoffer och Robin och Rasmus och några till in. Och då har ju de också tolkat sitt lilla tema till bröllopsfesten. Så de är de har smitit från möhippan. De är möhippan från Las Vegas. Så de har tagit på sig härliga peruker, kjolar och skärmkepsar och lever ut. Så det blev en väldigt stor kontrast. Så här, danskarna var väldigt stiliga. De hade tolkat det som att man dressar sig, att man klär upp sig som man gör på bröllop. Och vi svenskar hade tolkat det som att man skulle toka till det lite igen.
Jag tycker att det är så roligt. Alltså den kulturkrocken.
Det var en kulturkrock.
Hur var det att kliva in i den på den festen, Johan?
Jo, men grejen är så här också, för att jag var ju hemma hos min kompis Katja som har bott i Danmark i 6 år. Och det är ju den här grejen att det blir en kulturkrock trots att det är 2 olika nationer. Och då var det så roligt för att vi kom dit och vi hade med oss lite konfettigrejer. Och David bara, nu öppnar vi dörren och springer in och sprider ut det konfetten. Och Katja bara, nej, jag tror vi ska gå in och bara känna av läget lite grann. För det är ett annat sätt man umgås på socialt. Sen kan inte jag alla de delarna på något vis. Men därför tyckte jag, var lite när vi kom in så var det någon som stod och sjöng. Och det förstod man att det var inte ironi.
Nej!
Nej, det var någon som stod och sjöng helt förskräckligt. Och liksom,
det var en svensk.
Ja, men hur som helst. Det var liksom men det kändes bara helt malplacé allting på något
don't
sätt.
Don't make me sing.
Ja, don't make me sing. Men det var bara jobb. Det blev så här, jag förstod att det var lite stelt på något sätt. Liksom. Sen var jag redan lite i gasen så jag hade inga problem att springa runt och prata med folk.
Nej.
Men det var lite som att man var på en så här borgerlig fest där... Ja. Där liksom, så när man var lite yngre där det var liksom lite viktigt med formalia på något sätt. Du vet att man kanske är runt 25 och så har folk bestämt vad som är fint och fult. Och, sen liksom, och då är det världen och det sätter en prägel på allting. Men sen hade jag väldigt trevligt i alla fall. Men jag upplevde det faktiskt lite som stelt. Och så pratade jag med någon annan om det där, just någon dansk. Men som har bott i Danmark. Jag pratade om att det är faktiskt lite på ett annorlunda sätt hur man umgås socialt. Mm. Och kultur är ju det på det sättet, det vi inte kan sätta fingret på. Till exempel en sak som jag pratade med Mike om när vi åkte upp och åkte skidor. Den här saken att, som jag själv, också, vi är ett litet land, men den här grejen att vi inte, det här som är kultur som vi inte konkretiserar. Men till exempel en ganska vanlig grej i Sverige, det är apropå kultur, är att när man träffar någon på stan och du har med dig en kompis så introducerar du inte den personen till din vän. Det är en ganska vanlig grej att man inte introducerar varandra. Det kan man också säga att det kan vara svårt att förstå och att en kulturell grej. Här var det lite samma sak. Det är någonting som skaver och vi förstår inte grunden till det och det är det som är kulturkrocken. Inte att det bara är ett beteende i sig utan det är också liksom en helhet som är svårt att liksom sätta fingret på. Och det var väl lite det som hände här på något vis. Vi svenskar är också ganska duktiga på att klanka ner på oss själva, att vi är tråkiga och så här. Men egentligen så är vi inte alls det.
Nej, exakt.
Utan när jag pratar med många utländska kompisar så är ju svenskar just för att vi festar ganska mycket på helger och så, men att det finns en spontanitet som vi tror att vi inte har istället, att vi tror att vi är tillbaka dragna och tråkiga, vi är det i vardagen istället, då kan vi vara jätte som så här möss som då inte ska prata med varandra, inte sitta bredvid varandra, men sen när vi festar så blir ju det en total kontrast
just
istället.
Det var inte
det, vi var så jävla
socialt,
ja.
När vi har bestämt att nu är det fest,
nu är det fest,
nu har vi ansträngt oss,
ja men visst, exakt, och då ska alla prata med varandra och liksom det finns en öppning till det liksom. Men det är en kulturell grej som jag tror inte vi har koll på själva riktigt. Nej. Hur det funkar. Så jag tänkte ju också det att, men gud, fan, vi är ju Danmark, så att jag tänkte att när vi kom till den här festen, då tänkte jag att nu kommer vi komma in i ett hav av transor och liksom folk och det är hög musik och dans. Men det var nästan lite tyst och där stod en ensam kille och sjöng en låt. Alla satt och tittade. Ja. Alltså det är så här, och alla hade liksom bytt om. Jag tänkte, men gud, vad har hänt här? Det var roligt, tycker jag.
Ja, det var jättekul.
Det var en kul fest sen. Men
verkligen.
Men jag kan förstå, den erfarenheten är lite intressant.
Nej, men, och just det här som du säger, det här, för jag har ju en bild av att danskar är väldigt frigjorda och liberala och bjuder på sig själva ganska mycket. Och jag tycker ju att jag har en bild av mig själv som svensk, att jag är lite tillbakadragen och blyg. Men det fick man ju verkligen vända på myntet där och var den som stod för tjoet och kimmet och jag fick verkligen också utmana mig själv att prata. Att gå fram till människor och säga hej hej och ta för mig. På ett sätt som blir lite obekvämt när man själv känner sig lite utklädd. Mm. När man inte känner att man passar in i, för man är ändå
när man är den enda som kommer utklädd till festen.
Ja, men lite så.
Ja, jag fattar.
Nu var den ena världen var nunna, så det var helt okej. Men
nunna.
Men alltså normen, alltså gäller den stora gruppen var när jag kom
till festen. Sen finns en annan obehaglig sak som också är i Sverige på ett annat sätt. Det är ju också den här grejen att när man så fort ett sammanhang blir större, så vi tycker det är så härligt när vi är ute och reser för alla pratar med varandra, men det är också just för att det är stort. Men vi är ju vana att vi träffar varandra igen. Det finns en garanti att det finns ett möte som kommer igen. Och i Sverige så älskar man ju umgås i grupp. Det är ju också en sån här grej att gruppen är supervanlig, så du kan ju komma på en fest där du är bjuden till, men egentligen så pratar du med tre personer till på den här festen, för de tillhörde inte gruppen som du var bjuden på. Så det sådana där kulturella grejer är ju liksom, för då är du också den här egentligen som någon slags, det är MC-gänget, du är där på den här första festen, sen kanske när du är där på tredje festen, då börjar du komma med i den här gruppen, då kanske du börjar prata med lite folk. Men det är ju många gånger man går på en fest i Stockholm där man inte har hälsat på alla under en kväll. Det är ju unikt, skulle jag säga.
Just det. Jag kan verkligen se det. Hörrni, våra kära lyssnare, vill ni berätta om några nyårslöften eller kanske ha några lika bra tips som den här burktipset, så får ni jättegärna höra av er till oss på hej@bogministeriet.se eller så kan ni göra det på Facebook också, eller på vår sajt, då ni kan vara helt anonyma, bogministeriet.se. Vi kör en jingle.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hörrni, den här säsongen så ska vi ju ha ett litet nytt inslag som vi kom på som på vårt redaktionsmöte för 2 veckor sedan. Som vi kallar för fag eller gag, som är som hit eller shit. Där en person har fått i uppgift att förbereda 5 stycken saker som de andra ska tycka till om. Och då kan man tycka att en sak är fag. Nej! Alltså fab. Och eller gag.
Eller så låter det. En gång till.
Så jag kommer att säga då de här 5 sakerna och tanken är att Anton och Johan spontant bara reagerar utan att tänka bara att antingen så är det fabulous eller så är det...
Är det fab eller gag?
Fag.
Ja, fag. Yay! Fag. Okej.
Det är bra att vi har ett missförstånd redan.
Ja, exakt.
Har vi rätt ut det även för våra lyssnare.
Det kommer bli en succé, känner jag.
Ja, och om jag blir nyfiken på någon av era reaktioner så kommer jag kanske ställa någon följdfråga lite snabbt om det. Är ni redo att sätta igång?
Ja, absolut. Ja. Är redo.
Netflix.
Ja!
Eller man ska säga fag.
Man kan vara glad.
Man kan vara glad, precis. Inte så förvånande. Okej. Nätneutralitet.
Men vem ens vad det är?
Vad sa du för någonting?
Nätneutralitet.
Här sitter vi 2 illiterata bögar. Vi bara...
Man kan reagera spontant.
Nej, jag får ju gagga för jag har ingen, jag har ingen aning.
Gaggar också.
Okej, men hörri, nu tycker jag att det här nätneutralitet i principen att ingen trafik ska behandlas annorlunda på internet. Det vill säga att din mobiloperatör eller din leverantör av internet inte får säga att nu måste du betala lite extra för att du kollar så mycket på Netflix. Utan all trafik är lika.
Det var liksom mycket svaktaruta som ni inte tog upp.
Nej, men det är en viktig princip som faktiskt är bestridd nu. För att i USA så har man röstat bort nätneutralitet och det kommer få påverkan även i Europa. I Europa så har vi än så länge ett visst skydd mot det, men vi är inte skyddade från det. Och det kan innebära att man i framtiden kanske då får... Att det stryper yttrandefriheten för alla små sajter som kanske vill komma fram skulle kunna behöva betala pengar för.
Jag förstår. Nu när du har upplyst oss så kanske vi så eventuellt vi kanske vill ändra oss.
Men jag tänker det är så intressant. Men det är ju en spontan reaktion. Folk vet inte om det. Okej, nästa grej. Svensk stand-up comedy.
Gag!
Berätta, Johan. Du var snabb där.
Ja. Den är anti-intellektuell. Mm. Slapstick-artad. Grabbig. Förutom några väldigt få exempel. Så jag tycker att den har liksom inte kommit framåt.
Bra sammanfattning, tycker jag. Semlor 1 januari.
Fag!
Nu vill jag höra ett snabbt argument från dig, Anton.
Men alltså, semlor. Alltså, allvarligt. Jag fattar inte grejen överhuvudtaget.
Jag försöker
inte vara så jävla sofistikerad. Men till saken är ju att jag gillar ju inte bakverk överhuvudtaget. Men jag förstår inte. Alltså jag kan förstå en prinsesstårta med mycket grädde och vad heter den här? Marsipan så. Men jag förstår inte när brödet och grädden och nej, jag är inte så. Jag tycker semlorna är gulliga, jag tycker de är fina, men inte jag trycker in dem i munnen.
Härligt. Så du reagerar över semlor. Johan, du sa yay både på semlor och 1 januari.
Jag älskar semlor. Jag är i och för sig också väldigt traditionsenlig. Jag tycker det är trist att det börjar i januari. Jag tycker det är för tidigt. Det är ju faktiskt också en tradition som har en historia kring att man ska liksom fasta och
det heter ju fastlagsbulle.
Ja, men exakt. Och jag tycker att det är en sån här, jag älskar ju det här, de här svenska smakerna som är så här mjölk, smör, bröd. Det finns någonting, det finns faktiskt smaker i det där, precis som havregrynsgröten och det här. Och jag tycker att semlan är lite åt det hållet. Och när den är riktigt bra gjord med ett bra bröd, nu pratar jag inte om den här Ica med en sån här plast genomskinlig grej där man ser ner, utan man ska köpa på ett konditori. Och då kan jag ge ett tips, vi är ju inte sponsrade, men jag kan ändå säga att jag tycker den är jättegod på Café Del Sport vid Hornstull, en jättegod semla som de brukar ha. Och sen brukar det alltid vara en semmeltävling, men jag kan tycka att det är lite lyxigt om brödet är lite saftigt och ska krossad kardemumma i sig, så att ibland kanske får en sån här som du tuggar till lite på. Jag tänker, så jag tycker det är en fantastisk bakelse.
Gud, Johan lyckas nästan sälja in semlor till mig som inte gillar semlor.
Ja, men jag kände också så här, och jag bor ju granne med
den. Sen ska ju mandelmassan inte heller vara bara att den är inpytsad som en så här segklick, utan den ska ju också vara blandad med brödet. Den ska ju,
ja måste exakt, giggas just det. Runt och arbetas
billiga med. Semlor, varför jag tror att man inte gillar billiga semlor, det är för att oftast får du en, de här ICA, eller alltså det är taskigt att säga ICA, alla de här eller som Coop. Man köper i Coop liksom. Är ju att det är torrt bröd och sen så har man grävt ur och så har man liksom klickat i en sån här riktigt trög, kall mandelmassa i den och så är det grädd upp på den och ett lock. Alltså den smakar ju helvete, utan det måste ju vara...
Alltså herregud, jag känner att jag kommer att äta en semla i år efter det här. Ja. Tack Johan.
Men du är välkommen till Café Dello Sport i Årstull och testa den, för det är ju granne med mig.
Köp där och lite dessertvin till det. Så man lite vitt
vi kanske ska höra av oss och höra om vi får spela in där och få en semla.
Eller så här, det här är ett löfte. Nästa gång som jag är med i bögministeriet och spelar in, då köper jag semlor och spelar in hemma hos mig.
Titta, vad härligt.
Damn.
Okej, sista grejen för att uppfylla våran femling här. Den sista grejen är snö.
Jo!
Berätta, Johan, vad är det bästa med snö?
Nej, jag älskar ju alla Sveriges säsonger och jag tycker att det är klart att jag är orolig över klimatpåverkan, men jag tycker det är så fantastiskt med dagarna. Det har varit kallt, krispigt. Alltså snön är för mig en sån här frihet. Både genom att sporta i snö och åka skidor. Men också tystnaden. Jag kommer ihåg just när jag var liten här att åka längdskidor i skogen. När det blir så knäpptyst. Alltså det är något fantastiskt med det. Det finns mycket med snön. Man ska inte tänka på att den är bara en så här storstadsgrej. Och att den hjälper oss här uppe med ljuset. Mm. Så jag tycker det är fantastiska dagar när det är snö och det reflekterar. Och jag tycker det är underbart.
Och Anton?
Som västerbottning så instämmer jag bara med allting som Johan tidigare har sagt. Snö är underbart, punkt.
Ja, men du kommer ihåg de här jularna när man liksom, när det var tungt med snö och man kanske ibland tog en så här kvällspromenad.
Gud, ja.
Man hörde bara sina fötter, hur det knarrade under fötterna, torra snön.
Exakt.
Det finns något magiskt med det, och det är också den här nordiska mytologin kring alla. Alltså det finns ju någonting i det. Vi är ju väldigt mycket naturmänniskor i Sverige, oavsett om du kanske inte associerar ens till det. Så nej. Finns ju det både i vårt språkbruk, i allting, att vi är väldigt nära naturen. Och jag tror att det har väldigt mycket att göra med att Sverige har massa fantastiska olika landskap. Och att vi har de här otroligt tydliga säsongerna.
Ja.
Jag skulle ha svårt att liksom bo i ett varmt land på grund av det. För att det ger mig en känsla av tid. Mm. Som jag skulle ha väldigt svårt. Jag tror det skulle vara största omställningen för mig att liksom bo i Los Angeles och något liknande. Att det är så varmt och sommar året runt. Liksom.
Gud vad intressant. Du menar, och jag ser det nu när du säger det. Jag har bara inte tänkt på det. Att årstiderna blir så tydligt att tid passerar.
Det blir en tidsaspekt för mig. Just det. Här med att liksom...
Men jag tänker det jag tror säkert det har påverkat våran samhällsbyggnad till exempel här. Att i och med att tid passerar och man måste planera för framtiden på ett annat sätt.
Ja, men jag är som ett djur när det gäller liksom, säsonger och temperaturer. Så att det här med väder för mig är inte liksom ytligt på det sättet. Inte för att jag håller på att prata om det hela tiden. Men jag älskar det här. Liksom, man vet exakt den här dagen när våren kommer. När du känner att solen är lite varmare än vanligt. Det är samma sak som du vet när sommaren är över. Det finns en exakt dag när vinden är lite kallare.
Mm, just det. Ja, men jag associerar det med kåthet för att det är också den dagen som jag känner bara att det spritter i kroppen. Man bara, gud vad alla är snygga.
Ja, just det. Våren. Ja, men exakt. Ja. Just det.
Johan känner något annat.
Vad sa du?
What is a weekend?
Det där tycker jag är så fint formulerat. Det är just det som du säger, att det är en tidsmarkör och att man på något sätt vet att nu kommer det något nytt. Och just de här små detaljerna. Nej, jag ser bara positivt med alla säsonger och framförallt då med snön. Jag tycker vintern är väldigt vacker.
Jag tycker många missar saker genom att det varit en vurm de senaste 10 åren med, eller 15 åren med att det är billigt att flyga överallt. Men att man missar det här med den svenska naturen och sommaren, men också där hela landet liksom, Kiruna ner till södra Sverige. Vi har
och nu måste jag bara snurra här, för att jag vill ge ett tips där vi var i helgen, och det jag vet att du introducerade min sambo till förra helgen. Gesundabacken utanför Mora, alltså
alla måste åka till Gesunda.
Det är helt fantastiskt. Det var som att alltså skidbacken är kanske inte världens största, men det var så lugnt och lite folk och så mycket snö. Alltså det var som ett winter wonderland överallt. Det bara låg tunga tecken på granarna och bara, Alltså helt magiskt. Jag hade så himla roligt. Så det är ett tips. I Sundabacken utanför Mora nästan om ni ska upp och åka skidor. Hörrni, vi tar ingen. Jag har funderat på det här med karriär. Och att vad man ville bli när man ville bli när man var liten, vad man skulle bli när man blev stor. Och jag inser ju så här, nu att jag har, alltså, vet du, jag har noll aning om vad jag kommer göra om 5 år. Och jag är helt fine med det. Att så här, ja, men det jag gör om 5 år är säkert jätteroligt och jättebra. Och jag kommer tycka det är roligt just då. Och så har hela mitt arbetsliv sett ut. Jag har aldrig haft den här 5-årsplanen att jag ska bli det här eller gå in i det där. Och jag inser att jag har aldrig heller varit det här barnet som har bara så här, jag ska bli det här. Jag kommer ihåg att så här, när jag var 8 och såg V, den här serien med ödlorna, då ville jag så här, åh gud, jag ville vara hjälte, men det fattade du ganska snabbt, alltså, ödlig invasioner händer inte så ofta. Och sen så jobbade jag som knattereporter på radio, och så såg jag på En röst i natten med Jack Killian, Gary Coleman, och tyckte att han var så häftig och ville bli radiopratare.
Nu har vi tappat jättemånga lyssnare, men det är inget, de här
men det var yngre lyssnare, men då får du väl läsa
på. Good night America,
wherever you are. Och då, men då fanns ju inte reklamradio i Sverige, så att då fanns det inte någon plats för sådana, så då var jag så okej. Okay. Och sen så var det sista yrket som jag hade, för jag hade ingen relation till yrken heller. Jag hade liksom inte, min mamma hade högskoleutbildning men fick aldrig använda den i Sverige, och så att där fanns det inte. Jag tyckte inte om hennes man, så att han var aldrig någon förebild för någonting. Och men, de andra men, vuxna
oavsett, mitt... Vad jobbade din mammas man med och din mamma?
Han var, ägde ett eget företag och som var taxibolag. Mm. Och min mamma jobbade delvis som ekonomistent, hon arbetade i kassa, så det var liksom inte en karriär utan liksom jobb och så. Mm. Den enda andra vuxna som jag liksom så här kommer ihåg att jag mötte och som gjorde en påverkan på mig, det var ju min lärare, men jag såg aldrig lärare som ett yrke, utan det var ju en roll i mitt liv, så jag var nog inte riktigt klar på att man faktiskt kunde bli lärare när jag gick i skolan. Så att enda andra yrket som fanns för mig var, som jag hade en relation till, och det är återigen så här, hej, tv var det som uppfostrade mig. Det var att jag kollade på LA Law.
Lagens änglar.
Och ville då vara så här, men gud, så här, jag har bra betyg, alla tycker att jag är duktig på det här, jag är bra på att argumentera, men då är väl det här ett yrke jag kan bli. Så att då när jag var 14 så ville jag bli jurist, och så tur är så blev jag inte det. Men jag tänker så här, det försvann ju ett tag, för att det var ju inte heller en övertygelse, utan det var mer bara så här, ja, det där kan ju bli, och sen så upptäckte jag att jag inte ville bli det. Så att jag har aldrig haft det, och jag är fine med det, men hur ser ni på era karriärer? Jag tänker, Johan, du är så jätteframgångsrik.
Så framgångsrik.
Nej, men om man ska ta, du är ju jätteframgångsrik och så, men hur ser du på din karriär? Liksom, när ville du bli det du är idag?
Ja, först ville jag väl bara hår på snoppen och bli vuxen.
Vad ska du bli när du blir stor?
Nej, men gud, alltså, det där är ju så lätt att hålla på och romantisera på något sätt, bara för att man gör saker. Nu gör jag också saker som är lite ögonfallande, för att det är saker som syns på något sätt. Men,
och vi ska tillägga för dem som inte känner oss, att Johan är set designer och jobbar med scenografi.
Ja, precis. Gjorde Olens julskylten, gjorde massa. Jag gör saker som syns. Men det är inte det som success, alltså, utan success är att man gör ett jobb man trivs med, och att man trivs på sin arbetsplats och får lön och kan betala saker. Jag kan tycka så här att vi har också någon slags hierarki, vad som är värt någonting eller inte värt någonting i vårt samhälle, och vi måste liksom komma bort ifrån den grejen överhuvudtaget. Så jag kan tycka att karriär, jag tror att det där kommer kanske någon ny generation kommer tappa lite den grejen. Speciellt också i och med att det som vi såg som så jävla sexigt, det här man frilansar runt, det är ju nästan en, det har ju blivit en förutsättning idag liksom, när man, om man inte går in på klassiska arbeten på och det värsta jag vet, det ska jag faktiskt säga, att liksom till yngre personer, det är liksom som jag tyckte var väldigt liksom jobbigt när jag var yngre, och framförallt kanske early 20s eller tonåring och så här. Det är liksom, man läser ju så jävla mycket historier, att folk har liksom ett kall. Du vet så här liksom, eller att bli konstnär, det är inget val. Liksom, det är någonting man känner inombords eller något sånt där. Och jag tycker det där är ett skitsnack, för det funkar inte så. Liksom. Och utan det bygger på jättemycket olika saker. Var du kommer ifrån, vad du har för möjligheter. Sen kan man ha olika färdigheter. Jag brukar tänka på att jag jobbar med konstnärliga saker, att det finns någonting i det. Jag tänkte på Tracy Emin som är en så här stor konstnär. Hon sa det i en intervju. Sa hon så här att om inte jag hade varit konstnär hade jag nog varit den här på jobbet som gjorde anslagstavlan lite extra fin och gjort lite ja, men, så att ibland så tror jag att vi förhöjer vissa kvaliteter så här, utan det ibland är det tillfälligheter tror jag. Min karriärsbana har varit att jag har gjort alla jobb jag har gjort bra.
Men och det köper jag för. Men vad, om man tar då när du skulle välja gymnasium, då har man ju någon bild av
vad väljer samhälls. Nej, jag hade inte. Jag tror så här samhälls.
För att säga,
jag började på teknik och sen gick jag över till samhället för att jag tyckte teknik var så kul. Alltså, ja. För jag hade någon syokonsulent. Men tänk dig själv, jag håller på att designa bilar nere i Italien. Och så här. Det lät ju i och för sig intressant, men jag tyckte inte att det var så roligt att hålla på att räkna ut fysikaliska grejer och såna saker. Så jag tog samhällslinje.
Just det.
Men jag tycker det här med karriären idag har blivit ett stort stigma för folk och att när man träffa socialt sett så ska man alltid ha gjort något så jävla intressant. Liksom, och så här. Och jag tycker jag blir uttråkad av det på något sätt. Därför att det som räknas är att liksom vara en god och fin människa och tillföra någonting till det här samhället som det verkligen behövs nu där saker rasar runt omkring oss. Så det sista vi behöver göra är liksom att tänka kring liksom hur vi ska bli successful själva. Det är sånt egoprojekt på något sätt. Utan jag tycker att när jag jobbar, när jag gör mina saker, är för att jag gör det bra.
Just det.
Förstår jag? Jag tycker så här, det är liksom kort och gott. Mina färdigheter har på något sätt sammanflutit med någon kompetens av något slag. Liksom.
En sista fråga. När kände du att det var på det här sättet? Det vill säga att du har en kompetens och att du besitter den och att du...
Alltså,
kände du som när du var
kanske inte genom det här när jag började jobba så på produktionsbolag när jag var runt 20, sen har jag liksom haft pauser och pluggar och så här. Jag var med så att jag tyckte det var kul att jag fick vara i ett sammanhang. Jag hade lika väl kunnat bo i landet och varit hjälpt till i någon butik eller någonting och det hade liksom varit utan, och sen så gav det ena det andra på något sätt. Men jag har alltid bara gillat att jobba och tyckte att det har varit roligt. Liksom. Mm. Och då var det också så för att filmindustrin är ett av de få platserna som är kvar som det är lite lärlingsbaserat. Och man fick också den bekräftelsen att ja, men jobba på så får du se var du hamnar någonstans. Liksom. Och då kom jag tillbaka till scenografin för att det var liksom min färdighet. Jag provade att vara regiassistent, jag gjorde casting, jag gjorde allt möjligt. Men det handlade om viljan att göra ett jobb. Du kan alltid lära dig. Och det är samma sak när folk söker så här ASS-plats hos mig och ska vara assistenter och så. Och då ringer någon och frågar eller på agenturen. Vad tror du om den här personen? Så här, den personen kan vara med. Det är bara komma över liksom, och haka på. Det handlar om man vill vara med eller inte. Och jag tror folk bara glömmer bort det där ibland. Liksom. Sen kan du ha en färdighet att du är duktig på matte. Duktig på tycker det är kul att läsa. Jag tycker man ska lyssna på de där sakerna hos sig själv. En annan karriärgrej också är att folk inte förstår sig själva passar jag som mellanchef eller vill jag chef eller tyckte jag om att styra uppgifter och skita i statusen kring det där liksom.
Vi måste nästan ha ett avsnitt stående avsnitt karriärstips från Johan.
Ja, men det var verkligen. Jag vill bara, i och med att jag har känt Johan väldigt, väldigt länge och vi gick en konstskola tillsammans då det var väldigt mycket konkurrens också när man gick den här skolan vad man skulle göra sen och du har ju sedan den tiden alltid varit så här, men man gör det man ska göra och man får vara det man är utan att så här hålla på och armbåga sig fram. Utan det kommer ju till en också och beroende på vad man vill göra för någonting också. Jag tycker det är fint det du säger.
Grejen är också så här att jag har ju träffat, om man ska prata om en så här konkurrenskraftig industri, men så är det också om du ska vara advokat eller det är bara den där, allt sånt där sker på olika sätt liksom. Om man pratar om väldigt så här nischade yrken. Men grejen är så att de här idioterna, de här som har betett sig illa eller kanske gjort någonting att man ska förlora ett jobb liksom. Alltså de har så jävla tråkigt liv.
Mm.
Alltså de är så tråkiga människor. Och det har liksom verkligen slagit tillbaka. Jag ser det på folk liksom och ibland träffar man någon så här på stan som man tycker så här, men du var ju en idiot liksom. Som man tyckte då när man var yngre och man ser liksom att den här människan har ju så jävla tråkigt för ofta det som det går ihop med som på alla arbetsplatser det är om du kan vara med andra människor eller inte och släppa ditt ego ibland också. Sen måste jag vara superego ibland om jag har en vision, men det är en annan femma.
Absolut.
Liksom.
Men Anton, nu är jag nyfiken på dig. Vad ville du bli när du var liten och hur tänker du om din karriär?
Jag ville ju bli frisör. Det var min högsta dröm.
Vad hände?
Jag tyckte det var så...
Nej, men jag tänker det är, så, det är ganska långt ifrån det du gör idag.
Ja. Nej, men det var min högsta dröm. Jag tyckte det var så... Alltså jag älskade och typ så här... Min mamma klippte ju alltid oss barn. Så att när man väl fick börja gå till frisören i Malå i samhället där jag kommer ifrån, så fanns en frisör som heter Torkel Lind. Och det var så lyxigt för komma. Han hade så här vaxad mustasch, jättesnidig. Ah, cool. Och han var så tuff, han hade så här reklambilder på väggarna av modeller. Jag tyckte det var så flärdfullt och jag tyckte det var så härligt att han chitchattade och pratade och var så social och tyckte det var härligt att... Ja, men gillade kundkontakten. Jag tror att det var själva kundmötet som jag...
Det var väldigt socialt som du upplevde.
Att det var socialt. Ja. Jag tror att det var det som jag gick igång på. Jag tror inte att det just var det kreativa. Men då var det också så här att jag var väldigt allergisk när jag var barn. Väldigt så här, mycket eksem och utslag och sådana saker. Och då sa min kära mamma till mig när det var dags att börja söka gymnasiet att det där är ju inte så bra kanske att du ska utbilda dig till frisör, för att det var ju många som fick så här nickelallergier och vattenallergier för man höll på så mycket med vatten och kemikalier och saxarna och så vidare. Så då tänkte jag, nej men det kanske inte är så bra. Det kanske inte är en framtidsbransch att bli frisör. Man kanske blir utsliten. Så jag frågade några frisörer så här, men vad är för och nackdelar? Och de flesta sa att nej men gör något annat, för att du sliter ut rygg och axlar och händer och så vidare. Allergin var inte det stora, utan det var andra förslitningsskador. Så jag var lite clueless så där, så att jag gick också ett samhällsprogrammet. Och visste inte alls, utan jag gick där bara för att jag hade betyg och som var lite så här okej. Och läste på där. Sen upptäckte jag att ja, men jag vill nog göra något konstnärligt. Jag tyckte att bild och de estetiska ämnena var väldigt roliga. Så då bestämde jag mig för att jag skulle gå någon folkhögskola eller gå någon typ av konstutbildning. Jag visste inte riktigt vart jag skulle dra. Sen halkade jag nog in på så lite, jag var lärarvikarie efter gymnasiet, tänkte jag, men då kan jag kanske bli bildlärare. Något sånt. Sen var jag lärarvikarie och kände att jag ska absolut inte bli lärare. Det värsta jag har gjort i hela mitt liv, att vara vikarie på en skola. Det var vidrigt. Så mycket ansvar som föräldrarna la på de här stackars lärarna. Och sen flyttade jag till Stockholm och jobbade inom vården och sen gick jag konstskola. Sen började jag med försäljning, butik och sånt. Men alltså jag har mer bara så här gjort de sakerna som har kommit framför mig, men jag har ändå haft någon ambition av att hamna i ett kreativt rum på något sätt. Men jag vet inte, jag tror inte, nej, jag har nog inte efter yrket frisör så har det inte varit tydligt.
Ja, men för det där, för jag, nu tänker jag ju mycket mer som du pratar om, Johan. Mm. Men jag tror att jag vet att jag under väldigt många år var jättestressad av hela den här att nej men gud, alla så här, du vet, när man, jag kommer ihåg när jag var 25-30, då var ju liksom en sån där sak att ja, men förbered dig för intervjun, tänk på vad du ska svara på frågan, vad gör du om 5 år, och jag bara, alltså jag har ingen jävla aning, inte en suck, och jag vet inte ens om jag vill veta, för det låter så himla tråkigt.
Men jag personligen tycker jag är så tråkigt med tråkiga personer som ställer så tråkiga frågor, för jag tycker att det är roligare att veta vad du gör nu eller vad du har för tankar om vad som händer imorgon. För om 5 år, som vi pratade lite igen, vi har ingen aning om vi lever om 5 år. Det är ju ointressant att veta vad du har för planer om 5 år.
Mm.
För mig är det ointressant att veta. Jag vill mycket mer veta så här.
Jag har heller aldrig faktiskt haft såna här planeringar framåt eller 5 år i tiden och så, utan det är klart att man kan se ett halvår framåt och att man jobbar på. Sen är det ju klart att det är en helt annan sak, tror jag, att när man är corporate, om du liksom i ett större företag, då kanske man kan tänka så här, att där är det mer strukturerat med olika liksom poster på något sätt. Där kan jag förstå att man tänker så att om 5 år så vill jag vara liksom manager av det där, för det kan ju finnas vissa utmaningar inom det. Mm. Så att det är ju faktiskt på ett litet annat sätt. Mycket så här businessböcker som man köper på Arlanda och så här, är ju oftast riktat till folk som jobbar i stora organisationer.
Ja.
Mm. Så att vi har ju en slags tudelning i samhället där på något sätt också, mellan de som, vad ska man säga, då ska vara frilansare nu, och sen de som jobbar i stora organisationer som företag som är större, och sen så har vi vården och olika olika bitar som faktiskt också som det är helt olika förutsättningar. Men jag tycker att det finns någonting, det finns någon slags elitism i det här som jag inte gillar, det här med att det karriär egentligen inte handlar om vad jag själv vill, utan det handlar väldigt mycket om hur ska någon annan se på mig.
Jag håller med, jag fastnade faktiskt på, mera på den här frågan, vad gör du om 5 år? För att jag kan ju också säga att om det är någonting som jag, men nu för första gången så kanske jag skulle kunna börja fantisera om vad jag gör om 5 år, om utifrån det jag verkligen vill. Så det är en fråga om passion. Men det är en så himla dum fråga att ställa på ett corporate jobb, för att jag vet nog ingen som är på riktigt, ingen som är passionerad kring sitt corporate jobb. Alltså det är ett jobb och det kan kännas roligt och givande och sådär, men inte så passionerat att man bara, gud.
Det där är också en slags floskel som sätter folk i också ett jävligt svårt problem, det här att man ska känna sig då skuld eller dålig för att man egentligen bara jobbar, gör ett jävligt bra jobb. Men man behöver fan inte vara passionerad alltid.
Nej, exakt, men
jobbet och jobbar du liksom. Nej, men det är lite kanske det... några trevliga arbetskamrater. That's your fucking life.
Ja, nej, liksom. men det är lite det jag menar. Ja, att den här femårsfrågan blir ju en indikation på att du ska vara så mycket mer än vad du egentligen är.
Att pressa sina anställda liksom, på något sätt. Och du säga att du ska alltid ligga på topp och liksom, känna dig osäker på något sätt. Liksom. Är du passionerad tillräckligt? Liksom, brinner du för de här frågorna?
Du tänker som i USA där de nu har börjat erbjuda sina anställda mindfulness för att de ska orka med fler uppgifter.
Ja, men, alltså, men det är det jag menar. Så att mycket av det där som också är positivt i arbetslivet görs om till olika typer av verktyg och styrmedel med ny etikett som på något sätt bara är manipulation och får folk att må dåligt. Mm. Liksom.
Okej, innan vi avslutar det här ämnet så har jag en fråga till er bägge. Lyssna nu. Jag har en fråga till er bägge. Om ni kan svara på den här frågan inom 3 sekunder. Ni får 3 sekunder på er och ni måste ha ett svar på en gång. Så att ni ska svara på en gång. Så kommer ni få så mycket pengar att ni kan försörja, att ni inte behöver oroa er för ekonomi resten av ert liv, även om ni så blir 150. Okej? Okay? Vad är det vanligaste du gör på en vardag om du har så mycket pengar?
Det vanligaste?
Nej, frågan är, jag hörde inte
vad gör du på en vardag om du har så mycket pengar?
Jag vet.
Säg.
Ja, min vardagsgrej skulle vara att jag skulle jobba ideellt. Om jag hade så mycket pengar som jag inte behövde bry mig, skulle jag skulle engagera mig i hundstallet. Jag skulle gå in där och jobba häcken av mig.
På hundstallet?
Ja.
Härligt. Johan?
Men samma sak här. Jag skulle...
Inga pengar.
Vad sa du? Inga
pengar.
Var det inga pengar?
Ja, du skulle svara snabbt.
Jaha.
Vad du gör?
Ja. Jag skulle köpa Stalands möbler och göra ett stort lyxhotell där.
Gud, det är lyxhotellet vill jag bo på. På Söder, för bara det som inte bor i Stockholm, så finns ett stort möbelvaruhus som går, men det är ett stort
cirkelskifteshus. När man går in i det som skulle vara en entréreception, så är det liksom flera meter högt i tak och det är en skitstor byggnad. Där ska jag öppna ett butikhotell.
Gud vad
härligt. Det är det här som gör Johan framgångsrik.
Ja, men du, alltså om jag någonsin blir rik, Johan, så investerar jag i det hotellet för att jag vill bo där.
En med någon lusig kofta på hundstallet.
Du bara ska vara på hundstallet.
Man bara, så mycket för de pengarna. Det är en sån här give to everybody. Nej, bara till någon liten gammal pudel.
Okej, jag köper hon så.
Det var väl kanske... Nu ska vi lugna ner oss. Det här kanske var mer en fråga om vad man skulle göra om man inte behövde bry sig om pengar. Hörrni, lyssnare, jag är lite nyfiken på om ni skulle inte skulle behöva bry er om pengar. Vad skulle ni välja att göra om dagarna? Skriv in till oss på hejetbogministeriet.se. Och vi är igång igen. Vill ni att vi ska prata om några specifika ämnen, så mejla. Vi har ett ämne som är förbehållet ministrarna Filip och Robin, som helades in sent förra året, som handlar om analsex, som vi ska komma tillbaka till.
Filip och Robin ska snacka om.
Ja, precis.
Experterna.
Så har ni några andra ämnen eller någonting som är väldigt specifikt, i det här fallet så tror jag det faktiskt handlar om hur man förbereder sig för analsex dessutom. Har ni några andra frågor, så mejla in dem till oss på hej@bogministeriet.se. Ni hittar Johan och hans kreationer på Instagram på @setdesignerjohan. Ni hittar Anton Renström på Anton Renström. Ni hittar mig på Casanovic och Bögministeriet på @bogministeriet. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Bögministeriet, 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 Bögministeriet.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.